Årets svenska deckare är Skuggjägaren av Camilla Grebe. En bok som kom ut i början av november 2019. Vi träffade henne för ett samtal om hennes senaste bok men också om hennes produktivitet som deckarförfattare. Boken Skuggjägaren är en mordhistoria som sträcker sig över flera decennier och som samtidigt blir en skildring av hur Sverige och framförallt synen på kvinnor förändrats sedan 1940-talet.
På ett plan så är den ju en spänningsroman som handlar om jakten på en seriemördare som vi får följa genom tre kvinnliga poliser som jobbar på 70-talet, en kvinna som heter Britt-Marie, på 80-talet och då är det Hanne som är med i de tidigare böckerna. Och sen så är det Malin i nutid. Så på ett sätt så är det ju liksom, ja men det är vanlig spänningsroman. Men samtidigt så är det ju en beskrivning och en sorts, för mig ett sätt att undersöka hur det har varit att vara kvinnlig polis och kanske också att vara kvinna i någon vidare bemärkelse. Så att det finns ju ett tema här som handlar om genus, precis som du pratar om. Och det är klart att det har funnits trakasserier. Det är ingen, jag skulle inte säga att det är en MeToo-bok, det är det inte. Men däremot så har ju kvinnliga poliser haft väldigt stora utmaningar. Och de fick ju bli, jag vet inte riktigt hur det är i Finland, men i Sverige så fick kvinnor bli poliser 1958. Och då var de enormt motarbetade, mest av sin egen fackförening som heter Kamraterna, som organiserade Stockholms konstaplarna. För de tyckte kvinnor kan inte bli poliser, för de kan inte patrullera, de måste männen, deras kollegor, skydda dem innan de kan ingripa mot en brottsling. Om de sitter i en radiobil så kanske den manliga föraren kör av vägen för han blir så distraherad av den här vackra kvinnan. Så att det var en massa trams och jag kände att det här var liksom en historia som ingen hade gjort. Det var ingen som hade skrivit om det här. Så då var jag ju tvungen att göra det bara därför. Om man liksom börjar titta på just seriemördare, och de är ju väldigt ovanliga i verkligheten. Men nu har jag valt att skriva om en sån ändå, och då är faktiskt det här inte helt ovanligt. Mm. Alltså att man hatar en, till exempel man hatar kvinnor eller man hatar invandrare eller någon annan homosexuella, någon annan grupp. Så att det är, så kan det faktiskt se ut i verkligheten också.
Och jag tycker faktiskt att på senare tid har jag läst relativt mycket, eller också deckarlitteratur där man tar in det här kvinnohatet. Så jag tänker nu på Råttkungen av Pascal Engman. Där handlar det ju verkligen också om det här hatet. Mm. Och vi hade alltså för några veckor sedan i Finland, i Kuopio, så var det en man som gick in i en skola och började skjuta lyckades också, tyvärr. Och där pratar man också om att han var en incel. Alltså, det verkar som att, det här är nu min egen spaning, men som att MeToo på något sätt skulle ha synliggjort de här männen också som men alltså på något sätt att det är ju ingen excuse att man kan vara såhär, men jag är en incelman, därför måste jag mörda. Alltså, förstår du? Det är lite konstigt kanske också, har jag funderat, varför skriver man om just det här kvinnohatet nu? Är det på grund av Weinstein, MeToo?
Ja, men det tror jag att det är därför. Alltså personligen så, det handlade inte om MeToo-rörelsen för mig, utan det handlade om att det bottnade i att jag ville skriva en berättelse som spänner över lång tid. Och den här boken börjar redan 1944 i Stockholm med att en finlandssvensk kvinna som är polissyster som heter Elsie Svens råkar illa ut. Och min farmor var ju finlandssvensk och kom från Vasa 1934 ungefär till Stockholm. Så att jag hade lite henne från Korsholm som den här Elsie kommer då. Jag hade lite det i bakhuvudet när jag skrev det här. Men det sträcker sig över lång tid och det var det jag ville komma åt någonstans. Det här lite episka berättandet, för att använda ett väldigt maffigt ord. Och sen så började jag springa på den här historien om kvinnliga poliser och hur de har haft det. Och jag gjorde research och jag satt i källaren på Kungliga biblioteket och läste artiklar. Och jag såg det här, som du har sett här i boken, så finns ju lite pressklipp, att de artiklar som fanns om kvinnliga poliser, de föll grovt räknat in i två kategorier. Antingen var det kritik mot kvinnliga poliser, eller så handlar det om hur de såg ut. Det här är Siv, Sveriges sötaste polis. Här är polisernas nya kjolar, se så korta de är. Och det här blev jag ganska fascinerad av. Jag tänkte, ingen har ju skrivit om kvinnliga polisers historia. Så det ville jag göra.
Du har skrivit ganska många böcker. Alltså du är produktiv takt. Hänger det ihop med att din bakgrund finns i näringslivet?
Men jag tror att jag är en person som är Jag är otålig och jag har liksom höga krav på mig själv. Och så fort jag lägger mig på sängen så känner jag mig oduglig och måste genast upp och jobba igen. Men det är också för att jag älskar mitt jobb, jag älskar att skriva. Och när inte jag har en bok att jobba på så mår jag inte riktigt bra. Jag måste ha det här projektet hela tiden. Det kanske är mer det egentligen.
Hur Camilla Grebe ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Så det heter, du vaknar och...
Jag vaknar och jag äter frukost och med min familj och jag har ju en dotter som är 18 och går i skolan så att jag går ju upp, jag ligger inte kvar i sängen. Och sen så brukar jag kanske läsa igenom det jag skrev dagen innan för att komma in i texten och också redigera lite grann, göra små ändringar, fila. Och sen börjar jag skriva och då försöker jag skriva 1500 ord om dagen ungefär. Och när jag har gjort det så kanske det är någon research man ska titta på eller några mejl man ska svara på. Ibland åker jag också ut och gör olika besök. Om man skulle förenkla det så ser det ut så. Sen består ju liksom skrivandet av olika faser. Någonstans man spånar, det är en fas. Sen kanske man gör research. Man skriver ett synopsis och planerar. Okej, vilka kapitel ska jag ha? Vilka karaktärer ska jag vara? Vad är deras bakgrund? Hur ser de ut? Och först efter det börjar själva skrivandet. Men då har ju ett ganska stort arbete gjorts innan också. Mm.
Jag har förstått av andra författare, och själv jobbar jag ju också med att skriva. Att för att kunna disciplinerat skriva så sätter man just så här 1500 tecken.
Ja.
Men gör du så att du liksom... Sen får jag gå och ta en kaffe. Eller liksom.
Ja, jag kanske inte får lunch om inte jag skriver. Ja, men det är ju så. Författare räknar. Författare räknar ord oftast. Journalister räknar tecken. Men vi kan ändå kommunicera med varandra.
Okej, så det är 1500 ord?
1500 ord.
Jag tänkte också, för 1500 tecken är inte
det
så
är
mycket.
Det är inte så mycket, nej.
Bra att du rätta mig.
Ja, men om man då tänker för någon som inte räknar ord, vilket ju de flesta inte gör, så kanske det är... Någonstans mellan 5 och 10 sidor som jag skriver. Och då är det inte, alltså det är lite 1,5 radavstånd. Så det är lite luftig text. 5-10 sidor.
Men vad gör du när det inte lossnar? Alltså när det bara inte, alltså du ska skriva 10 sidor. Och du vet att sen får du dricka kaffe eller fara ut och jogga eller någonting. Men du bara, hur liksom? Om du får så här en skrivblock.
Ja, det här med skrivkramp är ju, men det är en klassiker. Men för mig så... Skrivkramp finns, men den brukar inte inträffa när jag sitter och skriver. Som att jag vaknar och så ska jag skriva kapitel 35. Och så sitter jag bara där, för jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad som ska hända i det kapitlet innan jag sätter mig. Men skrivkrampen kommer mycket tidigare. Skrivkrampen kommer när jag ska fundera ut vad nästa bok ska handla om. För då sitter jag där och tänker, jag har liksom ingen aning. Det ligger ett vitt papper framför mig. Och jag vet inte alls vad jag ska skriva om. Det är ganska ångestframkallande och då kan det knyta sig.
Så du har alltså, som med skuggjägaren, har du liksom, visste du förrän du började skriva att så här kommer det att gå?
Ja, jag visste det.
Du bara inte skriver
och så. Ja, jag visste liksom ganska detaljerat. Men sen när man har skrivit, då blir det ju ändå lite kaos och karaktärerna tar sina egna, de hittar på sina egna små saker och det inträffar massa saker och man ändrar grejer. Men jag har liksom en detaljerad lista varje kapitel vad som ska hända.
Du har alltså en bakgrund, du har alltså jobbat som vd och varit marknadsföringschef. Och så vidare. Nu just så du, eller du har de senaste, nu skriver böcker ändå
10 år.
Vad var det som gjorde att du bara var så här, nej men det här jobbet vill jag inte göra, jag vill skriva, jag vill vara författare.
Jag tror att jag alltid hade inom mig en önskan att göra någonting annat och någonting mer kreativt. Men jag visste inte vad det var. Man är ung, jag var duktig i skolan, jag sökte till den utbildningen som var allra svårast att komma in på. Det var Handelshögskolan i Stockholm. Så kom jag in där och gick den och så blev det så. Det är så det ser ut för de flesta av oss, att våra liv, det blir. Och det är inte alltid det var tänkt så. Men jag ville göra något annat. Och när jag hade jobbat i 5 år så gick jag 1 år på konstskola. Och jag trodde kanske att det var bildkonst jag skulle hålla på med. Men kände att det här kommer jag aldrig försörja mig på, så jag började jobba igen. Jag jobbade i bokbranschen. Jag var vd för ett litet ljudboksförlag som heter Storyside. Som man inte ska förväxla med Storytel, för det är något annat. Och då träffade jag massa författare och jag läste många manus och åkte på bokmässa. Och då föddes på något sätt tanken att det vore så mycket roligare att stå på andra sidan och jobba med det kreativa istället för att skriva marknadsplaner som... jag var okej på, men jag tyckte inte, det var inte min passion faktiskt. Och sen började jag skriva och då hittade jag den här arenan där jag verkligen passade. Då för första gången så kände jag verklig passion för det jag gjorde. Och det är ett privilegium.